en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Nu vet vi vad som hände efter att prinsessan Catherine spelat in sin omtalade video och hur de skyddar barnen från omvärlden som vill veta mer om vad som händer inom familjen.
Kate Gate har gjort att det nu stormar ordentligt kring Kim Kardashian som vägrar lyssna på sina fans och just nu så hatar de en av hennes bilder enormt mycket. Och så pratar vi om prins Harrys visum till USA. För nu har Trump gått in och satt ner foten. Eller stampat ner foten, Sara.
Det får man ändå lov att säga att han har gjort. Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson. I fredags så nåddes vi av chockbeskedet att Catherine, prinsessan av Wales, har drabbats av cancer. Och ni har säkert alla sett den, det var en videohälsning där hon berättar om den tuffa tid hon gått igenom och hur chockartat det var att få beskedet. Och också hur svårt det var för henne och prins William att berätta om det här för barnen.
Ja, sedan januari har vi inte sett Kate i offentligheten och vi har pratat väldigt mycket om det här i podden. Den 16 januari så genomgick ju Kate en stor bukoperation och den var ju då planerad, gick hovet ut med. Men när provsvaren kom tillbaka efter operationen så visade det sig att det funnits cancer i hennes kropp. Och för att då kunna påbörja cellgifter så behövde ju Kate återhämta sig ordentligt efter operationen. Och hon berättade i den här videohälsningen att hon nu är i ett tidigt stadium av behandlingen. Och hovet meddelar att man tror att prinsessan kommer att bli fullt återställd. Och Kate säger själv att hon mår bra och att hon blir starkare för varje dag.
I samband med det chockbeskedet från Kate så släppte vi ett extra avsnitt av podden. Och vill du höra alla detaljer om det här så lyssna på det här senaste avsnittet. Det heter Extra, chockbeskedet från Kate. Som vi nämnde inledningsvis så har det haglat av olika teorier, spekulationer och skvaller kring Kate. Och under hashtaggen Where is Kate så har de här konspirationsteorierna blandats med skämtsamma sånger om Kates försvinnande och allt däremellan. Och flera kändisar har gjort sig roliga på Kates bekostnad. Och det har ju verkligen mötts av stark kritik.
Ja, vi pratade ju om det här även i extraavsnittet i helgen att Kim Kardashian, hon lägger ut en bild på sig själv. Hon står framför en stor bil och sen är det då texten On my way to find Kate. Och nu, Jenny, så fylls hennes kommentarsfält där då följarna kräver att hon ska plocka ner den här bilden och gå ut och be om ursäkt. Det har hon inte gjort än så länge. Vi spelar in idag den 27 mars och det ser ju ut att vara, ja, det är över 21 000 kommentarer på den här bilden. Varför tar hon inte bara ner den?
Nej, men det är ju obegripligt. Och som vi snackade om innan vi började spela in också, hur många följare har hon på Instagram?
Ja, det är miljoner, miljoner,
miljoner. Nej, men så 360 miljoner. Ja. Miljoner. Hon måste ju vara den på Instagram som har flest följare i hela världen. Det hon gör på sociala medier, det får ju genomslag. Ja, men över hela världen. Och det är också så intressant när man då scrollar igenom där hela tiden att 21 000 kommentarer och alla de här gilla-klicken som sker på kommentarer och svar på kommentarer och svar på svar på svar på kommentarer.
Ja, men alltså, liksom en sån här, en kommentar om så här, du borde be Kate om ursäkt, då har den liksom 100 kommentarer bara den i sig. Så att det är verkligen ett engagemang nu som pågår kring att det här är osmakligt, den ska bort.
Men varför tar hon inte ner den då?
Ja, det blir väl att liksom erkänna att man har gjort fel på något sätt.
Ja. Men en annan kändis som också fått kritik när det gäller Kate, det är skådespelerskan Blake Lively. Hon postade en bild som uppenbart var redigerad för att pika Kate och med texten "Jag är så glad att få dela den här nya bilden med er som jag tog idag. Nu vet ni varför jag har varit frånvarande."
Och i det här inlägget så gjorde hon ju också reklam för sitt företag och hon raderade ju sedan bilden när det här beskedet kom ifrån Kate och så gick hon ju faktiskt ut med en ursäkt på sitt Instagramkonto. Hon skrev så här: "Jag är säker på att ingen bryr sig idag, men jag känner att jag måste erkänna det här. Jag gjorde ett dumt inlägg om hysterin kring Photoshop-missarna. Jag ber om ursäkt, skickar kärlek och välönskningar till er alla, alltid." Slutcitat.
Ja, nej, men det var väl en ursäkt som hette duga. Det är väl ändå också ganska lätt att dras med i alltså innan man visste, alltså de här kändisarna då som gör de här misstagen, innan de visste att det var cancer, det kanske är lätt att de dras med, jag vet inte.
Ja, men i och med att all kritik har liksom riktats mer mot brittiska hovet i deras liksom dåliga kommunikation, och det har ju liksom blivit väldigt skämtsamt om att hon varit borta innan man visste vad det handlade om. Så det är nog många som får plocka fram skämskudden nu, när man, särskilt som här, jag menar, hon har gjort reklam för sitt företag genom,
ja,
att, genom att håna Kate, och sen kommer det fram varför hon har varit borta. Ja. Det landar ju inte väl.
Det landar inte väl. Men alla dessa konspirationsteorier och spekulationer, alltså, det är ju lätt att förstå varför det händer, speciellt i dagens medielandskap. Hovet, de levde ju upp den här gamla devisen, never complain, never explain. Det funkar inte idag när det ser ut som det gör.
Nej, men allting går så himla fort idag. På sociala medier, det eskalerar fruktansvärt snabbt vissa grejer. Frågan är liksom, behöver hoven runt om, inte bara i Storbritannien, i Europa, kanske se över hur de arbetar med kommunikation idag? Det funkar ju uppenbarligen inte att vara tyst och inte bemöta vissa delar. För folk söker svar överallt 24 timmar om dygnet.
Mm, och får de inte svar så fyller de i dem själva.
Exakt.
Så är det. Men Kates besked kanske påminner omvärlden om den här vikten av att vara källkritisk. Och hur fel det kan bli om man liksom hakar på den här typen av rykten som sprids. Men jag är ändå förvånad över, för jag trodde att allting skulle dö efter den här videon där Kate talar till oss och berättar om vad hon har drabbats om. Men det är fortfarande nättroll som sitter och fortsätter att härja.
Ja, men skamlösa konspirationsteoretiker fortsätter ju att sprida helt obefogade och elaka rykten. Där de då skandalöst hävdar att, jag menar, Kate går ut i den här videon, ett väldigt modigt tillkännagivande. Nej, men då finns det en jättestor del nu som hävdar att hela den här videohälsningen ifrån Kate var AI-genererat.
Men vad bygger de det på?
Nej, men då sitter, alltså jag har sett så många av de här videosarna, man menar på att, ja, men man ser att Kate sitter ju så här, håller lite i sina händer när hon pratar. Och då har man då zoomat in på hennes förlovningsring. Och man menar på att den försvinner ibland. Alltså det gör den ju inte. Utan jag tror snarare att det är någon som har
tagit bort den.
Ja. Och sen man sa att Kate bar ju en randig tröja. Och då är det de som hävdar att så här, ser ni inte hur linjerna i tröjan går hand i hand med bänken? Det här är fejk, hon är inklippt. Så att trots det här liksom, uttalandet från Kate som borde få allting att lugna sig, så fortsätter det att härja.
Mm. Det är svårt att säga var någonstans det har varit värst. TikTok har ju varit en grotta av skit. Mm. Men också X för detta Twitter. Och ex-vd Linda Jaccarino, hon visar faktiskt sitt stöd till Kate efter den här videon på fredagskvällen. Och så kallar den för modig. Men jäklar vad hon fick kritik. Och för detta BBC-journalisten Simon McCoy, han skrev så här: din plattform har använts för att främja konspirationsteorier. Och ännu värre, ditt hyckleri är förbluffande. Så nu har det på något sätt blivit att man lite grann då vänder den här kritiken mot medierna.
Mm.
Och också de här plattformarna, sociala medierplattformarna.
Damian Collins, en tidigare konservativ parlamentsledamot, sätter ju faktiskt fingret på någonting mycket viktigt. För han har också gett sig in i den här debatten kring alla dessa konspirationsteorier. Och han säger till Sunday Times så här: problemet med dessa plattformar är att de rekommenderar innehåll för att fånga engagemang, fånga människors uppmärksamhet och för att tjäna pengar på det. Om en clickbait-historia baserad på konspirationsteorier fångar människors uppmärksamhet, då är de mer intresserade av det än att främja nyheter.
Nej, men det att han fokuserar på det här med algoritmer som är så otroligt viktigt på sociala medier, det måste man ändå lyfta, därför att är det en person som börjar klicka på ett speciellt ämne, låt säga då en konspirationsteori, ja, men då fylls ju den personens plattform upp med ännu mer sådana grejer. Och till slut kan jag förstå att människor tror att, men det är ju en sanning. Mm. Titta så mycket som skrivs om detta.
Alla pratar ju om det här.
Alla pratar om det.
Ja.
Så det är ju ett problem, verkligen.
Hold up. What was that? boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Men vi måste ju prata lite om nu hur man kommer att agera i brittiska hovet framåt och var kommer Kate och William att spendera sin tid den närmsta tiden?
Mm. Brittiska medier, de skriver väldigt mycket nu om att Kate och William och barnen, de ska ta sig till Anmer Hall i Norfolk. De ska alltså lämna Adelaide Cottage i Windsor som ligger utanför London för att fira påsk i Norfolk. Och det här ska enligt brittiska medier också bero på att Kate och William, de vill skydda barnen så mycket de kan. Och ännu mer nu då från offentlighetens blickar när det är ute i världen att Kate har drabbats av cancer. Och vi kan bara nämna den här videofilmen från, det var en privatperson som filmade Kate och William när de hade varit och handlat i en gårdsbutik i Windsor. Och det är klart att rädslan att familjen eller barnen skulle hamna på filmer så blir ännu mer spekulationer och skriverier, det vill man ju såklart undvika. Och då tror man att Norfolk är bättre, helt enkelt.
Och prins William har ju nu tagit en kort paus för att tillbringa tid med sin familj under påsklovet. Och samtidigt så behandlas ju kung Charles för sin cancerdiagnos och han genomför inga offentliga uppdrag med risk för smitta och så vidare. Så alltså nu är det ju för sig en påskledighet här nu framåt och det är kanske också väldigt bra för Kate och Williams barn att plockas ur skolan efter att den här nyheten liksom släpptes, just för att isolera dem lite från alla frågor och spekulationer. Men frågan är ju då, vilka representerar nu kungahuset? Alltså kommer prins William efter påskledigheten fortsätta att kunna arbeta trots det här tunga beskedet inom familjen?
Det kommer han ju såklart, och det är han nog så illa tvungen att göra i och med att hans pappa också behandlas då för cancer. Och då krävs det att William tar en större kaka av den här jobbtårtan. Det finns ju andra som hjälper till också i familjen såklart. Prinsessan Anne, som är Charles syster, hon toppar ju år efter år listan som den hårdast arbetande kungligheten i Storbritannien. Och hon gör mycket. En av dagarna nu i veckan så hade hon ju haft 4 kungliga uppdrag på en och samma dag. Hon betar av och hon kämpar på. Och hon är också väldigt omtyckt i Storbritannien. Väldigt älskad och populär. Ja, men
det jag tycker är så roligt med prinsessan Anne, det är för att hon, alltså varje år som sagt så släpps de här listorna och det visar sig alltid att det är Anne som har jobbat allra hårdast. Men det är som att varje år blir också alla lika chockade, för att Anne gör det ändå lite liksom i skymundan. Alltså jag menar, även om såklart det skrivs om det hon gör, det är ju inte samma uppmärksamhet kring prinsessan Anne som det är kring, ja men, kungaparet eller prins William och Kate. Så att hon jobbar på lite i det tysta, får man ändå lov.
Hon är som en arbetshäst, en ardenner liksom, som står där och stampar.
Hon bara kör på. Ja. Jag menar, hon är 73 år nu, hon håller fortfarande ett väldigt högt arbetstempo, och nu ser man ju också att hon faktiskt steppar upp ytterligare i och med beskedet inom familjen.
Ja, men det är ju imponerande. Men hon får också bra stöd av sin bror, prins Edward, och hans fru Sophie. De har man också sett väldigt mycket ute på kungliga uppdrag nu. Så vad skönt för kungen, tänker jag, att han känner att hela familjen hjälper honom i detta.
Mm. Men jag tänker också det, i och med att det har varit väldigt många diskussioner just sen Charles blev kung, det här med kravet att han måste slimma familjen, och som man har gjort i liksom de nordiska kungahusen till exempel. Jag menar, i det här fallet som är mycket, mycket speciellt som de befinner sig i nu, då är det ju tur att han fortfarande har alla de här medlemmarna kvar som kan jobba och arbeta som kungligheter, i och med att både prins Andrew och prins Harry dessutom är ute i kylan.
Ja, men tur också att de är många syskon. Vad jobbigt hade det varit om han var ett ensam barn. Då hade han ju fått ta in hjälp på andra sätt, helt enkelt. Men familjen är väldigt hårt drabbad. Kung Charles har cancer, prinsessan Catherine har cancer, men det har även prins Andrews exfru Sarah Ferguson. Och i juni förra året meddelade hon att hon drabbats av bröstcancer. Hon opererades och det var verkligen en bra prognos för henne. Men i januari i år så kom det hemska beskedet att hon åter då har drabbats av cancer. Och det är då malignt melanom, det är hudcancer. Så att det är ju, det måste vara ett fruktansvärt bakslag för henne och familjen.
Verkligen. Och i måndag så uttalade sig Fergie om Kates diagnos och skriver så här: alla mina tankar och böner är med prinsessan av Wales när hon påbörjar sin behandling. Jag vet att hon kommer att omges av sin familjs kärlek och att alla ber för det bästa utfallet. Som någon som själv har kämpat med cancern under de senaste månaderna är jag full av beundran för det sättet hon talat öppet om sin diagnos och vet att det kommer göra enormt mycket gott och höja medvetenheten. Jag hoppas att hon nu kommer att ges tid, utrymme och integritet att läka, skrev hon i ett inlägg på Instagram.
Jag tycker det är fint att Fergie går ut och säger så här, men hon är ju också en väldigt varm och omtänksam person. Jag har ju intervjuat henne och hon, jag gillar henne verkligen. Hon har liksom inte riktigt samma spärrar som de andra i kungafamiljen. Hon kan prata vitt och brett om vad som helst.
Det var väl därför drottning Elizabeth blev ibland lite stressad gällande Fergie när hon var gift med prins Andrew.
Hon har också varit ute i kylan. Hon har begått en hel del misstag. Det grövsta kanske var när hon försökte sälja ut kontakter med kungafamiljen för väldigt mycket pengar. Men blev då lurad av en brittisk journalist som klädde ut sig till oljeshejk, eller vad det var. Men hon är faktiskt lite grann tillbaka inne i värmen nu. Kan ju bero på att kung Charles har en annan relation till henne än vad drottning Elizabeth hade.
Det sägs ju att det var ganska så kyligt mellan Fergie och prins Philip och att relationen där faktiskt förändrades ganska så mycket när prins Philip gick bort och att hon då successivt har kommit tillbaka och ja, men är med familjen vid olika högtider och så vidare.
Nu är det dags för veckans Harry och Meghan.
Meghan Markle and Prince Harry are sending Kate Middleton their support after her bombshell health update.
Strax efter Kates chockbesked kom ju en gemensam hälsning från prins Harry och Meghan och de skrev så här: vi önskar god hälsa och snabb återhämtning för Kate och resten av familjen och hoppas att de kan göra detta i lugn och ro utanför rampljuset, slutcitat.
Och nu är det så här att i maj så kommer prins Harry till London. Han ska vara med vid Invictus Games 10-årsjubileum. Och tanken är att han ska vara med på en stor gudstjänst i St. Paul's katedral. Det är för att uppmärksamma det här jubileet. Men sen är det ju också en hel del andra aktiviteter som hör till då, som är sammankopplade med Invictus Games som prinsen ska vara med på. Och för er som inte känner till det, men Invictus Games, det är ju då idrottstävlingar för skadade krigsveteraner. Och det här evenemanget har vuxit sig riktigt stort. Mm. Och man håller de här tävlingarna för veteraner från hela världen. Och så väljer man olika länder och städer varje gång. Så det är lite som ett OS på något vis.
Ja.
Eller VM. Och i år så ska de till exempel hållas i Tyskland, de här tävlingarna. Och nu är det också så att Birmingham vill stå värd för tävlingarna 2027. Och det stöttar ju Harry såklart. Och då ska man också uppmärksamma det under prinsens besök i Storbritannien. Så att det är ett ganska stort och viktigt besök som Harry gör. Och det här är hans egen organisation. Han grundade ju den för 10 år sedan med syftet liksom att kunna höja krigsveteraners status helt enkelt.
Och man skulle kunna tycka att det är ett utmärkt tillfälle då när Harry har planerat en resa till Storbritannien i maj då att de här två bröderna ska ses och kanske bli vänner igen. Men enligt brittisk media så är ju varken William eller Kate särskilt intresserade av att träffa Harry. De har ju såklart fullt upp med att fokusera på barnen och familjen efter Kates tuffa besked om att de drabbats av cancer. Och Mirror och Daily Mail skriver även att de inte är intresserade av någon slags försoning mellan bröderna. Men här undrar jag, Jenny, tror vi att Harry är det?
Ja, jag tror det. Jag tror att bara den signalen att han, när han får reda på att hans pappa har cancer, sätter sig eller kastar sig på ett flyg från Los Angeles till London, 11-12 timmars resa för ett halvtimmes möte med sin pappa. Ja, men det är klart att i såna här tider med svår sjukdom och familjen går igenom väldigt tuffa grejer, tror jag absolut att han är öppen för någon slags varmare relation eller någon slags närmande. Det blir jättekonstigt för honom. Alltså, det här är två bröder som varit supertajta ända sedan Diana dog. Och sen så händer någonting i samband med att Harry blir mer självständig kanske när han träffar Meghan och gifter sig med henne. Men det måste vara jättetufft för honom att sitta i Los Angeles och se allting som händer i den här institutionen, i den här familjen som har varit den största delen av hans liv.
Men det måste också vara väldigt tufft för honom att inse nu att familjen litar inte längre på honom eller Meghan. För vi vet faktiskt nu att Harry fick inte veta något om Kates cancerbesked innan resten av världen fick reda på det. Och det här var någonting som inte var bekräftat när du och jag spelade in extra avsnittet i lördags, men nu är det det. Och det var ju likadant som du var inne på, Jenny, när Charles cancerdiagnos blev offentlig för omvärlden. Det var då som Harry fick reda på det. Alltså, Charles egna son fick reda på att han var drabbad av cancer när resten av världen fick det. Det säger så himla mycket.
Ja, och också den här kanske rättmätiga misstänksamheten att vad familjen än säger, hur de än pratar till Harry, så finns det en skräck att det kan hamna i en bok eller i en dokumentär. Och en kunglig familj som verkligen behöver ha de här murarna omkring sig när det gäller privatlivet, det är fruktansvärt att en sån nära familjemedlem då är den person som kan sprida saker vidare. Så jag förstår skräcken, jag förstår den här rädslan i att man faktiskt då utesluter honom ur den här sammanhållningen och informationsflödet som man har kring det privata i familjen. Men det är hemskt, det är ju ändå en son och en bror.
Men om man ska se en positiv del i att det ändå har framkommit att Harry och Meghan inte hade fått reda på det här beskedet, det är ju att Meghan faktiskt lanserade sitt nya projekt eller sitt nya företag precis innan Kate gick ut med den här informationen. Och jag tror ändå att det då räddades lite av att de faktiskt inte visste om vad som pågick hemma, för annars hade det varit rent av osmakligt att lansera någonting i samband med det.
Ja. Sen är det är också lite så här knasigt med Meghans företag, för att det lanserades ju väldigt hastigt. Det fanns ju inte ens produkter att köpa när de liksom gick ut med detta. Nu har man ju fyllt på, det skrev allt ifrån slevar till servetter till brevpapper till, men också så här skönhetsprodukter har vi fått reda på nu, och hårinpackningar och schampon för hundar och så där. Alltså det är ju...
Det här är ett lifestyle brand, alltså, ja, det känns att det ska vara som en hel butik där allt finns. Typ.
Det känns som hennes pensionsförsäkring ifall någonting händer. Men hur som helst, man kan bara hoppas att det kan ske någon slags närmande.
Alltså, jag är så himla svårt att se hur det skulle gå till med tanke på allting som har hänt. Och, alltså, vi får inte glömma bort det. Alltså, Harrys självbiografi, The Spare, den andra... Alltså, detaljerna som finns i den boken, alltså sättet han har målat ut sin pappa, drottning Camilla, sin bror, prins William, även Kate. Alltså, jag förstår att familjen har ett svårt att lita på, de två inte ser att man vill förlåta det. Den här världen har ju slagit försäljningsrekord, den har läsats av en hel värld, där man då också verkligen tror på varenda rad i och med att det kommer från, det är Harrys egna ord. Så att se hur de skulle liksom återförenas och kunna stå bredvid varandra och genomföra uppdrag. Alltså, jag är så himla svårt att se det, vilket är jättesorgligt.
Ja, nej, men jag tror inte att Harry vill tillbaka in i värmen för att jobba för kungahuset. Men jag tror att han vill ha en relation till sin bror och sin pappa. Inte att de står sida vid sida.
Men kunna kommunicera med varandra och ses och umgås som de gjorde förr.
Inte göra uppdrag liksom.
Nej.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Men någon annan som också är kritisk mot prins Harry, det är ju Donald Trump. Han blev nyligen intervjuad av GB News och han fick många frågor om sin politik. Det var därför han var där. Men han fick även en fråga om prins Harrys visum.
Prins Harry faces an uncertain future in America if Donald Trump is elected as the next president.
The Republican nominee warning the Duke could be deported if authorities think he lied on his visa application.
Ja, och ni som följer oss och lyssnar varje vecka vet ju att prins Harrys visum till USA är ifrågasatt. När man ansöker om ett sånt visum så måste man ju svara på frågor om man tar eller tidigare har tagit droger. Och troligtvis har ju prinsen kryssat i nej, att han inte tagit droger. Men då känner ju alla till att han i sin biografi, som vi precis pratade om, Spare, faktiskt berättade helt öppet om att alla, alltså han berättade om alla droger han har tagit. Han nämner cannabis, kokain och svampar bland annat. Och det här har ju inte fallit i god jord. Frågan är om Harry nu i efterhand kanske ångrar sin öppenhet i boken.
Ja, i alla fall har det ju ställt till problem för honom. En konservativ tankesmedja, The Heritage Foundation, har startat en rättsprocess mot prins Harry. Och just nu så pågår den i en federal domstol och vi har ju ännu inte fått något svar kring Harrys visum. Och visumet är ju inte heller en offentlig handling så att vi vet ju inte vad han har skrivit där. Men det var just det här som Donald Trump pratade om i intervjun med GB News. Och under intervjun så får då Trump frågan om vad han tycker om det här. Han svarar inte direkt utan först börjar han så här svamla och prata om sin relation till drottning Elisabeth. Det är helt tydligt att han är väldigt, eller var då väldigt förtjust i drottning Elisabeth. Han säger bland annat att han stod henne nära och att Harry och Meghan behandlade henne illa. Han säger att när han besökte London så skulle han då haft en kvarts samtal med drottningen. Men det slutade med 2 timmar, säger han, och att de hade en middag kvällen efter. Men nu ska ju tilläggas att man vid statsbesök alltid har en middag tillsammans.
Det lät som att de hade liksom varit ute på tumman hand där, lite kryddat. Och han säger även att han är säker på att Harry och Meghan krossade hennes hjärta, vilket är ett ganska så grovt uttalande.
Ja, hur kan han veta det? Man kan alltså bara spekulera.
Apropå Trump och Elisabeths relation som han påstår är så himla god. Alltså, kommer du ihåg rabaldet kring när han då var i England och de skulle då inspektera militären?
Ja.
Och Trump då helt liksom noll taktkänsla går före drottning Elisabeth.
Ja, ja, ja.
Och hennes min när hon var så här, vad gör du?
Ja.
Och hela omvärlden var så här, backa, 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 du ska gå bakom drottningen.
Ja.
Men han travade på.
Han travar på. Det är så han gör. Yeah. Men jag tycker vi ska lyssna på hur den här intervjun fortsätter, för det är mer spännande saker.
If they know something about the drugs and if he lied, you'll have to take appropriate action.
Which might mean not staying.
Oh, I don't know. You'll have to tell me. You just have to tell me.
Trump säger att om det kommer fram att Harry har ljugit i sin visumansökan så kommer det bli följder av det. Men när han då blir pressad på om det innebär att Harry då måste lämna USA, ja, då blir Trump ganska vag och han säger bara, ja, säg det du. Så att det är inte så att han säger att Harry och Meghan måste ut ur landet eller att prins Harry måste ut ur landet. Men han varnar ju, det är ändå en varning.
Det är en varning.
Att det kommer bli konsekvenser ifall Harry har gjort någonting olagligt.
För det här kan ju också slå tillbaka, tänker jag, om det nu kommer fram att Harry faktiskt har varit ärlig i den här ansökan och kryssat i att ja, jag har använt mig eller tagit droger. Mm. Jag menar, varför har då det här gått till som det har gjort? Så det kan ju verkligen slå åt olika håll här, beroende på vad som kommer att komma fram.
Och Harry har ju inte bemött detta. Vi har ju inte hört någonting från hans team eller från honom överhuvudtaget. Så vi kommer fortsätta och följa händelseutvecklingen kring Harrys visum.
Vi ska prata om prins Andrew, för nu blir den här omtalade intervjun som skandalprinsen Andrew gav till BBC. Det ska nu göras film på detta. Jenny, vad tänkte du när du hörde om det här?
Ja, men det är både intressant och spännande och samtidigt så obehagligt. Jag gillar inte när man gör film om nu levande människor, för det blir alltid en dramatisering. Det är ju ingen som vet vad prins Andrew tänkte eller tyckte. Och vad man än tycker om honom så, nej, ja, det kryper i skinnet på mig.
Ja, men nu kommer det i alla fall att bli en film om detta. Och det är Gillian Anderson som spelar huvudrollen i Scoop, som filmen då heter.
Ja, men vad kul, för det är hon som också spelar Margaret Thatcher i The Crown.
Ja, men nu ska hon då spela journalisten Emily Maitlis som intervjuade prins Andrew. Och den här intervjun, Jenny, den har vi pratat enormt mycket om. Det var ju efter att prins Andrew anklagades för våldtäkt som han då ställde upp i tv.
Mm. Om ni inte minns det så är det ju, eller var Virginia Giuffre som påstod då att hon tvingades ha sex med prinsen vid 3 olika tillfällen när hon bara var 17 år gammal. Och hon hade träffat Andrew via den pedofildömde miljardären Jeffrey Epstein. Ni vet, han som utnyttjade unga flickor i åratal och i många, många år kom undan med det också. Många mäktiga vänner. Under intervjun så ljuger prinsen vid ett flertal tillfällen. Han säger att han aldrig har träffat Virginia trots att det finns bildbevis. Virginia påstår att de dansade på en nattklubb och att prinsen svettades mycket. Och då hävdar prinsen att det kan inte vara sant, för han hade inte förmågan att svettas den tiden. Det skulle vara någon skada efter Falklandskriget. Men det har ju läkare sagt att det är bara bullshit.
Och man kan ju ändå säga det att den här intervjun blev ju ett riktigt fiasko för prinsen. Man ska också säga det att hans pressperson faktiskt valde själv att lämna teamet innan den här intervjun sändes, för att ja, men man förstod att det här kommer att bli en katastrof.
Mm.
Och det slutade med att Andrew gjorde upp i godo med Virginia, och drottning Elizabeth bestämde sig då att han får inte längre representera kungahuset, och han behövde då lämna tillbaka alla sina militära hederstitlar och beskyddarskap av organisationer. Så att sedan dess har ju faktiskt Andrew varit utstängd ifrån den kungliga värmen och inte representerat någonting.
Mm. I ett klipp på Instagram som BBC har lagt upp så pratar Gillian Anderson om prinsen. Och hon säger bland annat att hon väntade länge med att titta på intervjun, eftersom hon hört att det var som att titta på en bilkrasch i slow motion. Vi lyssnar.
I want to say catastrophe, but at the same time it feels like it's just a car crash in slow motion in a way. In studying the interview itself, even though we do a 10-minute version of the 1 hour, on the one hand, it just throws up so many questions. Forget playing Emily, I thought she was fantastic and she asked all the questions. But it does make you want to kind of step into the room and break through the fourth wall and just, yeah, you know, shake out the truth.
Jag ska också säga det att det är ju skådespelaren Rufus Sewell som ska spela prins Andrew. Och han är ju bland annat känd för att vara den här svåra killen som Kate Winslet är kär i den här julfilmen The Holiday.
Ah.
Mm.
Vi lyssnar lite på den kommande filmen tycker jag, för den har premiär på Netflix den 5 april.
Your Royal Highness. Tomorrow night, in an unprecedented interview, we will hear from the Duke himself.
Yeah, I thought that all went very well.
Ja, men jag var ju faktiskt lite negativ innan. När man ser trailern så känner jag ändå att ja, men det här måste jag se. Det är spännande. De har ju byggt upp det här så otroligt dramatiskt. Och jag måste säga att Rufus Sewell, han är ju faktiskt här i trailern i alla fall otroligt lik prins Andrew.
Ja, man har verkligen fått till det där.
Ja, sen gillar man ju Gillian Anderson.
Ja, men det ska bli spännande att se den här, men jag tror inte att prins Andrew själv är särskilt positiv och hans döttrar till detta, med tanke på att, ja men samma sak som vi har sett effekten av The Crown till exempel, att när de här händelserna liksom spelas upp igen, ja men då blir det ännu fler som helt plötsligt får reda på det. Bara, har det hänt på riktigt? Ja, ja, det har det.
Och så spinner det vidare igen och igen.
Men vi kommer att titta på
den. Vi kommer att se den.
Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt, och fortsätt gärna att skicka in era lyssnarfrågor till oss. Det gör man via kungligt@aftonbladet.se.
För nästa vecka kommer nämligen ett jättestort avsnitt med lyssnarfrågor. Det får ni inte missa.
Då hoppas vi att alla lyssnare får en härlig påskledighet nu.
Ha det så bra. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.